Alltså jag föddes och döptes till, eller döptes gjorde jag inte, men jag fick namnet Ingela Kristin. Och sen så när jag kom hem så tänkte jag, nej, jag ska heta Ingela liksom. Jag ska inte, för det var många som frågade sig, ska du inte byta namn liksom, ditt namn är ökänt. Men då sa jag, nej, jag ska inte byta. Men sen när jag hade fått då min... Jag hade fått ett kontrakt, förstahandskontrakt på en jättefin lägenhet, och jag bara såg fram emot att få ett eget hem så mycket liksom, och var så taggad och glad och lycklig. Så fick fastighetsägaren reda på att det var den Ingela Jansson liksom. Och då insåg jag att jag kommer inte få en andra chans bara så där. Så den dagen så valde jag att ta bort namnet Ingela.
Så nu är det ditt författarnamn?
Ja, alltså...
Kan vi säga?
Ja,
precis. För det står ju så alltså, på boken.
Ja, precis. Och mina 8 år i Kallity handlar ju om Ingela Jansson. Och därför så har vi ju valt att använda oss av Ingela då. Men i alla nya sammanhang och överallt så är det Kristin som gäller. Mm.
Mina 8 år i Kality, det är Ingela Janssons berättelse om livet som fånge i Etiopiens mest ökända fängelse. Och hur hon hamnade där. Småstadstjejen, tvåbarnsmamman som på 00-talet blev stor bedragerskan i svensk media och som sen rymmer från varje chans att komma på fötter igen. Eller... Ja, livet är ju alltid krångligare än det verkar för den som står bredvid. Men nu är Ingela Jansson själv här, dagens gäst i Pocketpodden. Det här är avsnitt 106 och jag heter Lisa Tarrot. Varmt välkommen hit, Ingela, eller Kristin då som du heter nu.
Tack så mycket.
Och det är nu då 3,5 år sedan som du fick lämna Kality-fängelset. Det var ju en plats du trodde att du var fast på för kanske resten av livet. Du hade ett straff på 55 år, det är svårt att överblicka. Och det gällde bedrägerier, men sen blev du benådad efter 8 år. Visste du inte förrän precis när det hände att det skulle bli så. Hur ser ditt liv ut idag?
Idag, ja. Jag jobbar, jag studerar, tränar. Lagar god, nyttig mat.
Är det svårt att lära känna folk igen, att försöka börja om?
Inte idag, kan jag inte säga. Jag menar, jag känner att jag har börjat finna min plats liksom, i livet och i samhället överhuvudtaget. Och kunna förhålla mig till mitt förflutna på ett bra sätt. Och se på det för vad det är. Att inte liksom, ta illa vid om någon rynka på ögonbrynen liksom, när de ser mig eller hör min berättelse. Okej, okay. Hela tiden försöka vara ödmjuk inför att människor kan tycka eller tänka olika saker. Men att jag uppskattar de människor som ger mig en andra chans. Och jag menar, när jag söker jobb eller när jag har kommit in på utbildningar och allt det här, så är jag så otroligt tacksam för att jag får de här chanserna. För att jag trodde inte att jag någonsin skulle få en andra chans.
Det är ju ett stort bagage som du har. Och känner du att du måste liksom berätta och förklara det varje gång du kommer in i ett nytt sammanhang?
Lite grann, ja. Nu är det ganska skönt eftersom mina 8 år i Kality faktiskt finns. På något sätt så blir det inte lika tungt. Jag känner inte att jag måste dra hela. Den finns. Mm. Vill du läsa den? Vill du lyssna på den? Men ja, jag skapar inte en ny relation med någon och inte berättar om... Det känns inte rätt på något sätt.
Och det är en lång historia som du har. Den handlar om de 8 åren i Kality, men det är ju också livet innan och vägen fram dit. Och Kality är ett fängelse. Vi hörde talas om det här i Sverige också för att det var där som journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye satt, och du träffade dem. Idag, hur ofta vandrar dina tankar till Kality?
Oj, nästan varje dag. Ja, nästan varje dag. Men även där så försöker jag att se på det på ett nykter sätt. Att liksom, och sen har jag ju kontakt med särskilt då Hanna som var med mig från första till sista dagen där inne. Och ha kontakt med henne regelbundet på ett eller annat sätt.
Och den här platsen, när du tänker på den eller när din tanke då nuddar vid den, vad är det du ser då? Vad innehåller den scenen?
Det kan vara lite beroende på mitt humör. Ibland kan det vara så att jag relaterar till Kelly på ett positivt sätt. Att jag kan tänka att ja, men då var det så där, men nu har jag det så här. Och vad jag är glad över att jag kan inse den här skillnaden och må bra. Liksom. Men jag hade faktiskt en liten dipp här för någon vecka sedan. Jag var så där himla trött. Jag jobbat och slitit och liksom verkligen, jag var trött. Och så hade jag tagit mig en tupplur och så vaknade jag av den där känslan att den där känslan som jag levde med i 8 år, att om jag vill krama någon så får jag inte krama någon. Om jag vill äta så finns det inget att äta. Om jag vill skrika så får jag inte skrika. Om jag behöver stänga en dörr så kan jag inte stänga dörren. Och jag bara kände så här och jag bara grät. Och jag vet inte vart det kom ifrån, men just den där känslan var ju så fruktansvärd att leva med varje dag. Att du inte hade några som helst val, möjligheter eller rättigheter. Liksom. Så att det hände ju såklart att det kommer tillbaka, den där känslan.
Det är ju ett ganska annat typ av fängelse jämfört med, ja, definitivt som man har för bild av svenska fängelser. För det här fungerar nästan som ett slags läger där ni som är fångar väldigt mycket hänvisade till att klara dagarna själva. Mat, ja. Säkerhet, sjukdomar, grasserar. Allt detta är en kamp som varje fånge får hantera, ja, själv.
Ja.
Och hur gjorde du det?
Alltså, jag menar, det var ju så otroligt lång tid så att det är så svårt att säga men jag gjorde så här i 8 år, för det gjorde jag inte, utan det där gick ju också i perioder och det berodde lite på, hade jag stöd utifrån, ibland hade jag ju det, ibland hade jag inte det, ibland hade jag lite lättare att få tillgång till mat och ibland hade jag inga möjligheter, men liksom kärnan i det hela någonstans var ju att till slut så accepterade jag ju att jag var där jag var och kunde liksom. Det blir ju så här att man till sist släpper det till Gud, liksom, till en högre makt om man vill säga det. Man säger bara, bevara mig, låt mig överleva. Liksom. Och man slutar att förvänta sig att människor ska träda in och komma. Och, för att när du går runt, jag slutade hoppas. Jag vill inte hoppas längre på då till exempel då David i boken, hans familj, att de skulle komma och ge mig pengar eller ge mig kläder eller ge mig mat. För att det blev så tungt att bära. Så att sluta hoppas, att sluta tänka på barnen dagtid och bara tillåta mig själv att tänka på dem på kvällen när jag gav dem min kvällsbön. De sakerna var väl det som någonstans ändå fick mig att fortsätta fungera.
Du skriver så här att... Jag ska säga det också, att du har ju gjort den här boken tillsammans med journalisten Lena Lindehag. Så hon har hjälpt dig att skriva och strukturera en del, tänker jag också. För det är ett långt liv som du ska försöka få fatt i här och berätta om.
Ja,
långt är det, men du är ju
40
idag.
Mm.
Så du är fortfarande ung. Du har levt i hög fart, kan man säga. Och det var i alla fall den lilla biten jag tänkte jag kunde återge. För då skriver ni så här att... För varje månad, varje år har Sverige kommit allt längre bort från mig. Jag har börjat känna mig som en etiopier. Jag bär deras traditionella kläder, äter deras mat, pratar deras språk. Känner samma uppgivenhet och acceptans. Att foga mig i mitt öde har varit min räddning på samma sätt som hoppet har varit min fiende.
Yes.
Mm. Det är klart att det här är en krock för dig att komma in i det här fängelselägret. Men jag tänkte ändå att den kulturkrocken som det också måste innebära för en svensk att komma till Etiopien och definitivt en del av Etiopien som man inte som turist vanligtvis ser någonting av. Det tycker jag ändå att du verkar liksom på något sätt ha klarat av, själva den liksom krocken med det etiopiska. Mm. Eller?
Ja, absolut. Det finns vissa saker som jag faktiskt idag kan sakna. Dels när jag accepterar då, som vi skriver här, att jag accepterar mitt öde. Jag måste göra det. Jag måste bli en av dem för att överleva, för att bli accepterad. Men det är också som du säger att det är inte så svårt för mig. För att jag tror att egentligen, innerst inne, är jag en ganska ödmjuk person. Och har ganska lätt att forma mig så utifrån den situationen som råder. Det har ju inte varit så bra för mig i mina relationer till exempel med män som ung. Att jag hade så lätt att bara foga mig. Men just i den här situationen så blev det ju faktiskt en räddning för mig. Och jag fick ju bli ett exempel nästan. Ledningen där nere tyckte ju att det var bra att titta på henne. Hon har lyckats att foga sig. Det liksom, hon klarar av det här bättre än jag. Så skulle de då skälla på dem som inte skötte sig. Och en viss del av kulturen, etiopiska kulturen, tycker jag ju faktiskt om. Och jag gör det ju än.
Som vad då till exempel?
Att äta tillsammans. Jag har jättesvårt att äta själv efter Etiopien och Kality till exempel. Och då sitter man ju ner och alla äter ju tillsammans från en stor tallrik med sina händer. Jag tycker det är jättemysigt. Och även liksom när man sitter ner och kokar kaffe, även om det tyckte jag var jättejobbigt i början för det tog så himla lång tid. Men i Kality så hade man ju inte så mycket att göra, så då blev det ju ganska mysigt att sitta och koka kaffe i 2 timmar. Och dricka och småprata. Och dansen, musiken, att vi lyckades trots, jag menar, den misär som faktiskt rådde där inne, så kunde vi ställa oss och dansa och försöka och lyfta upp oss själva. Deras flätor, deras tyger, ja, det är mycket.
Och de starka familjebanden, tänker jag på. Det verkar ju vara lite nyckel till att man ska överleva inne i fängelset, inne i Kality. Det är att man har familj på utsidan som hjälper en. Och det har inte du.
Nej. I början där fick jag ju hjälp då från Davids familj.
Det är din pojkvän som...
Min före detta.
Ja, före detta pojkvän. Ja. Men som är också anledning till att du överhuvudtaget åker till Etiopien.
Ja, precis.
För det är ni tillsammans som ska starta ett nytt liv där.
Exakt. Och hans familj kommer ju då i början. Sedan avtar ju besöken helt. Men sen är det ju för mig Gud som låter mig möta massa generösa och fina människor. Då jag har legat på sjukhus till exempel, så har ju då vanliga civila sett mig, en vit kvinna, och känt då för mig. Vad gör hon i Kality och sådär? Och ibland har det varit vakter med då, eller militärpoliser som har tillåtit att vi har pratat, och ibland inte. Men någon av dem har då sedan kommit till Kality med lite mat till mig och med vatten, med pengar. Och det är inte så här att de fortsätter att komma under flera års tid. Nej, för det är ingen som orkar. Men någon kom in i mitt liv och så ebbades det ut, och någon ny kom in i mitt liv. Och ibland var det riktigt, riktigt fruktansvärt hårt. Ibland hade jag verkligen ingenting. Jag hade ingenting. Men på något sätt så...
Är det under fängelseåren som du... din tro vaknar till? Eller har du med dig den redan innan?
Jag har med mig den, min tro, men inga kristna värderingar. Jag hade ju inte fått döpa mig, jag hade inte fått konfirmera mig. Min familj var ju emot sånt. Så den hade ju inte blivit utvecklad på något sätt egentligen. Men min tro fördjupas ju, och jag lär mig att kunna lita på den och kunna lita på Gud under mina 8 år i Kality.
Mm. I boken här så går du ju tillbaka till din uppväxt också. Jag ser lite framför mig att du och Lena har suttit tillsammans och försökt få ut det här på en tidslinje, och vad är det egentligen som har hänt och vad har det varit för olika val och steg i livet. Hur var den processen att försöka få fatt på hela sin livshistoria så här?
Det var jättetungt. Det var verkligen tungt. Det fanns stunder då jag var nära på att ge upp. För det är en sak att säga, jag har gjort fel. Jag har gjort de här misstagen. Och till och med, jag hade nästan lättare att säga, jag är jättedålig, jag har gjort massa fel, jag tar på mig och sådär. Men när man ska börja grotta sig in i detaljer, och jag fick då frågan från både Lena och Hanna,
på förlaget,
våran förläggare, som ställde frågan, Vad är det som får dig att fatta det här beslutet? Men hur känner du där? Hur tänker du där? Och när jag måste gå tillbaka till känslan, till allt det där, så då blev det väldigt tungt ibland. Men samtidigt så, nu är jag glad att jag har tagit mig igenom det, för att jag ser det här som nu i efterhand. Det var ju 18 månader i princip arbetade för den här boken. Och det är 18 månaders terapi. Det är ju verkligen, jag har ju fått bearbeta precis allt som har skett i mitt liv på ett nytt och annorlunda sätt. Så att det var ett pussel. Men det som känns bra är ju att vi hade så mycket dokument som kunde stödja mina minnen.
Vad är det för dokument till exempel?
Socialutredningar, det har varit polisrapporter, det har varit UDs anteckningar.
I din uppväxt här, som verkar vara en känslomässigt i alla fall väldigt otrygg miljö, där kärleken var villkorad från dina föräldrar och kanske särskilt din pappa som spelar ut er syskon mot varann. Du flyttar hemifrån under gymnasiet. Ett gymnasium som du hoppar av när du träffar en kille och blir gravid kort därpå. Och du skriver om hur dina gamla klasskamrater samma dag som de tar studenten så föds din äldsta dotter. Mm. Och sen så lämnar du den här killen som du beskriver hur han både misshandlar och kontrollerar dig. Och du börjar försörja dig genom bilaffärer då med hjälp av din pappa och de familje. Ni har flera företag i familjen, som jag förstår det, dina bröder också. Och redan från början verkar det som att det i de här affärerna finns inslag av bedrägerier eller gråzoner.
Gråzoner, ja. Mm.
Det är det du kallar det, gråzoner.
Ja, vi måste nog. Jag vill ju inte prata för någon annan. Nej. Än mig själv och vad jag har gjort för handlingar. Så att, men jag kan kalla det gråzoner.
Och sen kommer det en karusell av affärer som eskalerar. Och du blir till slut det där, som jag sa i början, storbedragerskan i media. Mm. Vad tänker du när du hör det begreppet?
Men det är ju, jag har ju inte hört det ordet innan jag väl kommer hem till Sverige efter mina 8 år i Kality. Så att för mig så blir det ju en chock, det blir en smäll. För jag menar, när man har varit borta också under väldigt många år så har man ju, jag har ju förändrats. Det är så mycket tid som har gått och jag ser ju på Sverige, jag har ju målat upp bilden av Sverige och det här förlåtande och genuina och fina landet som jag kommer ifrån. Och när jag kommer hem så kommer jag få hjälp och jag kommer få stöd av samhället, för vårt samhälle, det är uppbyggt på det sättet att vi stöttar människor. Och så kommer jag tillbaka och boom, storbedragerskan har landat på Arlanda. Och det är sedan en process för mig att ens få en kontakt på ett socialkontor. Någon som ens vill kännas vid mig eller hjälpa mig. Så att det blir verkligen en chock att jag var så känd i media. Jag har begått brott, jag har gjort fel, absolut. Det förstår ju jag. Men det som sker när jag blir storbedragerskan inom citationstecken i media, det är ju när jag lämnar landet och lämnar en dom bakom mig. Det är ju inte under tiden som jag har gjort de här brotten. Nej. Utan det är då de börjar kalla mig för det här. Mm. Men jag hade liksom inte riktigt kopplat det.
Men när du tänker på de åren när du... Du ägnade dig åt bedrägerier. Och...
Månaderna.
För att
det är alltså perioder i mitt liv av några månader. Och sen åren däremellan så har jag ju inte ägnat mig åt bedrägerier.
Vad var det för drivkrafter då, tror du?
Jag känner att det är så många liksom faktorer som påverkar. Så att jag ska sammanfatta i ett svar. Vad är det som, vad är drivkraften i dina brott? Men det går inte att svara på. Det går inte. Alltså man måste liksom se helheten. Det är också därför som boken någonstans liksom har kommit till. Jag ville ge ett ärligt svar, ett bra svar. Och då måste man liksom ge hela berättelsen. Hela min uppväxt av en otrygghet. Att sedan som 17-åring bli gravid, träffa en man som återigen, liksom, jag har ju sett upp till min familj, försökt att passa in, blivit en klassisk medberoende, träffar en man, misshandlar mig, jag får inget stöd, jag har inget stöd av någon. Jag kan idag förstå det som skedde i och med att jag har studerat och vet vad som gör, vad som driver unga. Det handlar om en gemenskap, man vill passa in, man vill ha ett sammanhang. Som medberoende gör man också saker som emot sin magkänsla. Man kan till och med göra saker som, alltså som direkt missgynnar ens egna barn. För att man vill göra en man eller en partner eller en annan person liksom till lags. Att vara den personen till lags. Allt det här förstår jag idag. Men det gör inte mig mindre skyldig till mina handlingar. Det gör det inte. Men jag kan ju förstå det här, liksom hela det här förloppet. Och att jag faktiskt inte har någon familj att luta mig emot. När jag går åt skogen första gången eller andra gången så har jag ju ingen att luta mig emot. Jag får ju heller inget stöd.
Kunde du börja fundera på det här redan under fängelsetiden i Kality? Vad som hade föregått att du hamnade där? Får du tag i den här historien då?
Nej, jag tror mer att under den tiden där nere så bearbetar jag det som har varit tungt för mig. Och jag bearbetar också mina skuldkänslor. För mina skuldkänslor har ju liksom varit överhängande över mig under mina 8 år. Särskilt då i början när jag drömmer om människor som jag har mött, människor som jag har svikit. Det blir väldigt, väldigt tungt att bära. Men jag tror inte att jag kan få de här perspektiven och förståelsen för varför jag har handlat som jag har gjort. Det tror inte jag. Att jag kan få förrän jag kommer hem, landar, verkligen studerar psykologi, uppväxtvillkor. Vad är det som gör att ungdomar idag begår brott? Är det bara drivkraften, pengar och girighet? Nej, det är inte det. Absolut inte. Man vill ha ett sammanhang, man vill ha en trygghet, man vill ha en gemenskap i en grupp eller med en person. Och har man ingenting annat att falla tillbaka på så hänger man ju fast där som man har någon. Eller har något.
Finns det någon mening med att försöka fundera ut såna här avgörande ögonblick när du gjorde Simon kanske kunde ha gjort så och saker hade tagit en annan vändning? Har du själv ägnat dig åt sådana funderingar?
Ja, det är klart. Alltså, det var ju allt jag gjorde i början. Alltså, jag var ju jättearg på mig själv. Jag hatade ju verkligen mig själv jättelänge. Innan jag liksom kunde verkligen förlåta mig själv. Så jag har klurat jättemycket. Och även under liksom arbetet med boken, när jag ser i den här socialutredningen att man har rekommenderat att jag ska få en kontaktperson. 15 år gammal var jag. Att jag borde ha fått en kontaktperson som skulle stötta mig under min gymnasietid. Jag menar, där tänker man ju att det är den första avgörande saken. Att hade jag fått det, kanske det inte hade gått som det gick för mig. För jag sökte ju ändå efter en normalitet. Jag sökte mig ju bort ifrån min kärnfamilj redan som tonåring.
En sak som jag tänkte på som återkom så där i tidningsskriverierna om dig då i de där åren på 00-talet och som också dyker upp några gånger i boken, det är ju att du är så smart, att du är så intelligent, att du träffar ju på både de som har goda avsikter och de som har onda avsikter, men som alla förstår att det här, att du har liksom huvudet på skaft och att du är väldigt intelligent. Hur skulle du själv beskriva din intelligens?
Ja. Nej, men jag tycker väl kanske att det är synd att inte den fick möjlighet att utvecklas som ung, för det fick den inte. Som ung, som barn och som tonåring så hade jag ju lätt för saker och ting som jag tyckte om.
Mina 8 år i Kality, det är Ingela Janssons berättelse om livet som fånge i Etiopiens mest ökända fängelse och hur hon hamnade där. Småstadstjej, tvåbarnsmamma som på 00-talet blev storbedragerskan i svensk media och sen rymde från varje chans att komma på fötter igen. Eller? Livet är ju alltid krångligare än det verkar för den som står bredvid. Men nu är Ingela Jansson här och dagens gäst i Pocketpodden.
Liksom det här med skolan och allt det där. När jag kommer och säger, men jag vill bli advokat. Jaha du, vad ska du plugga för liksom 9 år? Du ska ju bli bilhandlare, du ska ju tjäna pengar. Varför ska du sitta där och vara fattig student när du kan tjäna pengar på att sälja bilar? Och liksom som ung vuxen så Jag lär mig ju, jag skulle säga på rätt sätt, gråzonsaffärerna. Det satt ju i benmärgen på oss allihop. Det var ju det vi var uppväxta med och det var ju det vi kunde. Och sen har ju de här egenskaperna formats och används på helt fel sätt. Och jag vet att jag frågade en av de här personerna ur rättsväsendet som jag kontaktade 15-17 år senare. Men ni säger att jag är så himla intelligent, men om jag nu är så intelligent, varför har jag gjort som jag har gjort då, sa jag. Och då så sa han att, det är en åklagare som jag pratat med efter den, så sa han att ja, men att vara intelligent och vara klok, det är inte samma sak. Så att klok, det kanske jag inte var under allt det här.
Sen hade du kanske också lite väl mycket mod. Jag tänker att för att våga göra det här som du har gjort, framförallt den kanske mest dramatiska saken att du bestämmer dig för att lämna landet. Vid ett par tillfällen är det väl, men till slut så är det ju, handlar det ju om att du ska ta med dig din dotter och lämna landet, därför att annars så kommer hon att hamna i ett fosterhem och du ska in i fängelse. Det är ungefär det scenariot du ser framför dig. Och det är då resan ut i världen börjar och så småningom landar i Etiopien. Det är ju en jätteläskig sak att tänka på att göra.
Ja. I den situationen så tänker jag, ser en ung, förvirrad, trasig mamma. Moderskärleken, den är väldigt, väldigt stark. Och jag vet att även om jag har, alltså, även om jag har gjort väldigt, väldigt mycket fel som jag står för och även gjort massa saker som har missgynnat mina barn, så den kärleken som jag känner för mina barn och kände min stora dotter, det var en sån här beskyddarinstinkt, ska jag säga. Alltså, ingen tar mitt barn, ingenting får hända henne. Det var, så att det modet känner jag ändå grundas i den kärleken till min dotter.
För jag hörde, du sa det nu också, att du tänker på det som att det var en trasig ung tjej. Och jag hörde dig när du var hos Carina Bergfeldt på tv, så frågade hon också vad är det för tjej som kliver in i Kallet i fängelset. Och du säger just det där att jag var nog trasig. Men sen hann du inte utveckla det så mycket där, så jag funderade lite grann på vad du tänkte på då. Vad är det som är trasigt hos dig då?
Hela jag är trasig. Jag var otrygg som liten. Jag har aldrig blivit älskad villkorslöst i hela mitt liv. Den dagen jag kliver in i Kality. Jag hade ingen mormor, farmor, mamma, pappa som jag visste att jag kunde ringa till om jag behövde hjälp med någonting. Eller bara behövde råd eller stöd. Jag manades ofta till att göra saker som kanske inte alltid var så bra. Och när det väl gick åt skogen, då vände människor mig ryggen. Nu pratar jag om min närmsta familj och sådär. Och det ena ledde ju till det andra. Och när jag kliver in i en relation som äter upp mig ännu mer, som liksom får mig att krympa ännu mer redan som 17-åring. Den tjejen önskar jag att jag hade kunnat gå tillbaka till och rädda idag som vuxen. Innan allt det här hände liksom. Och jag skyller inte på någon annan. Men jag kan förklara det med hur faktiskt livet såg ut liksom.
Vad tror du hade hänt om du inte hade åkt fast där i Etiopien?
Kanske hade jag varit död idag.
Varför tror du det?
Det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Det hade verkligen kunnat göra det. Jag kände mig äldre då än vad jag gör nu. Alltså det var utan liksom kärleken då till mina barn. Helt ärligt, jag såg ingenting. Men jag såg inte att jag hade någonting att leva för överhuvudtaget. Verkligen ingenting. Min pappa hade gått bort som då. Jag såg som en gud. Min syster, min enda syster som jag verkligen haft hela tiden en bra relation med, hon hade gått bort. Jag kunde nog låta vad som helst ske med mig själv. Relationen som jag levde i var inte sund. Jag är glad över att jag hamnade i Kality. Jag är det. Jag ångrar djupt mina fel som jag har begått, allt som jag har gjort som har varit dåligt för mig och för andra. Och framförallt tiden som jag förlorade med mina barn och som de förlorade med mig. Vilket är fruktansvärt. Men utifrån de förutsättningarna som jag hade. Om jag inte hade hamnat i Kelly så hade de kanske inte ens haft en mamma. Eller så kanske jag hade börjat med droger eller någonting annat för att orka med livet som jag kände var så himla tungt. Mm. Och allt som jag har fått lära mig under de här 8 åren, att jag fick känna villkorslös kärlek för första gången, det var i Kelly.
Av andra medfångar?
Av medfångar och av barnen och som jag mötte där och från Gud. Att veta att jag inte var beroende av att en annan människa skulle hela tiden vara den som upphöjde mig själv eller som upphöjde mig eller som bekräftade mig. Eller som... Jag behövde inte det. Jag minns en gång när jag hade fått ett besök av ambassaden. De hade lämnat några kläder. Jag hade fått en påse med tamponger. Det var någon som hade skickat med. Jag hade fått brev från min dotter. Jag hade fått pengar i handen. Och jag knäböjde på min säng och jag bara tackade Gud. Jag var lycklig. I Kärleti, i misären. Så den dagen som du är redo att släppa ut mig så gör det. Men just nu så är jag tacksam för det jag har idag. Jag är tacksam över att någon har tänkt på mig på utsidan. Jag är tacksam för att min dotter fortfarande skriver brev till mig och hör av sig till mig. Och det hade jag inte haft med mig.
Nej. Kan man säga att du lever dig fram, överlever dig fram till de insikterna i Kelly? Jag tänker att det framstår i alla fall i boken som att du där liksom träffar någon enskild person som vill tala dig till rätta eller att det pågår någon sån här typ av, jag menar det som du har kunnat göra här i Sverige av utbildning och terapi och genomgång, det är ju inte, inget sånt erbjuds ju i Kelly, utan där är det ju bara att ganska ofta stirra döden i vitögat i form av liksom psykisk och fysisk utsatthet. Så är det liksom någonstans du själv som lever dig fram till de här insikterna som du pratar om nu?
Jag tror det, absolut. Jag någonstans vet att Gud tar mig ju igenom. Det är ju de här insikterna som du säger. Men också så är jag ju nära döden flera gånger. Jag är väldigt, väldigt svårt sjuk. Och jag klarar mig igenom. Det är så mycket som sker under de här 8 åren. Men jag hade inte velat vara utan dem. Om jag hade fått välja på att fortsätta leva det livet jag levde innan, så hade jag inte velat fortsätta.
Du återkommer ju till att du är tacksam idag, att du kan känna glädje. Och även när jag läser boken här, Mina 8 år i Kelly, så tänker jag ju det där att du skulle ju kunna ha varit så arg på så många. Du begår fel själv, men du möter ju också många som utnyttjar dig och misshandlar dig på olika sätt, närstående personer. Hur har du gjort med den där ilskan? Har den funnits?
Ja, kanske i början. Då när jag liksom är arg på mig själv och jag är arg på alla. Och det tror jag att då var jag nog arg. Men nej, jag tror att när man får en självinsikt och när man förstår att man själv gör fel, att man verkligen förstår att jag har gjort fel, så måste man ju också någonstans förstå att andra kanske också har trauman som har lett dem till deras handlingar. Jag förstår de personer i min närhet som faktiskt har gjort mig illa. Så när jag idag kan backa lite och titta liksom på avstånd, på håll, vad är det som ledde den här personen att göra si och göra så mot mig? Och då kan jag förstå det, sambanden i den här personens liv. Det betyder inte att jag kanske vill vara med den personen eller vara kompis med den personen eller så. Men jag kan förstå. Och därför måste jag ju förlåta. Om jag vill bli förlåten så måste jag ju förlåta andra. Och jag är faktiskt inte arg. På riktigt. Jag är inte arg och jag är inte bitter. Det känns i mig på något vis att det är okej att släppa. Vad blir jag för mamma imorgon för mina barn om jag går runt och bär på det här med skammen och dåligt samvete och bitterhet gentemot andra människor eller för mitt öde så som det blev? Hur skulle det påverka mig som person? Skulle ju förmodligen inte göra mig till en jättebra person. Och då blir jag förmodligen heller inte en jättebra mamma de åren som jag faktiskt har kvar att kunna vara mamma. För jag har ju förlorat, jag har ju misslyckats. Mina tidigare år så har jag misslyckats som mamma, som person liksom. Och det vill inte jag fortsätta göra. Och då får man låta det där sjunka bort liksom.
Hur ser din relation ut idag till dina döttrar?
Min stora dotter då. Det är ju hon som var med mig under liksom alla de här turerna och även ner till Etiopien. Och hon har fått genomlida mycket själv. Men vi har en väldigt, väldigt speciell relation. Jag tror att när man också har varit med om saker tillsammans som det är något band som är så starkt att det brister liksom inte. Men sen har ju vi såklart fått bearbeta mycket. Vi har ju fått prata jättemycket. Men jag känner att hon och jag, vi är någonstans, vi är oskiljaktiga. Liksom. Den är bra. Jag är återigen liksom tacksam för att hon vill ha mig i sitt liv. Och min lilla dotter vill jag inte prata så mycket om av respekt för hennes önskan.
Och din familj, din övriga familj, har du någon hopp om att ni ska kunna ha någon kontakt framöver?
Nej, jag vill inte. Nej.
Och vad är dina tankar om framtiden nu?
Ja, jag håller på att utbilda mig. Jag har utbildat mig till friskvårds- och kostkonsult då, och med inriktning KBT. Håller på att utbilda mig till socialpedagog. Och jag har jobbat en del inom socialpsykiatrin och testat på och känt hur det känns. Jag kommer att jobba med människor. Exakt hur det kommer att se ut framöver, det vet jag inte. Jag vet inte vart det kommer att leda när allting är klart.
Men det lät som det var så svårt för dig där i början när du kom tillbaka till Sverige och du inte riktigt fick någon hjälp och stöd från samhället. Men du har kommit på fötter nu. Hur löste det sig?
Envishet, vilja och mod. För jag har ju faktiskt vågat fejsa mig själv och mitt förflutna. Jag har vågat att stå för mitt förflutna. Och även om det har varit tufft att i vissa sammanhang, det är inte så roligt om man börjar i ett nytt sammanhang och börjar liksom i en skola eller på ett jobb och det första man ska berätta är att ja, men mitt liv har varit så här. Det har inte varit lätt, men det har varit ett nödvändigt ont. Och det var bara den vägen som fanns mig. Sen har jag ju förstått att det finns ett syfte med min berättelse. Att meningen är nog att jag ska kunna hjälpa andra människor. Så att det vill jag fortsätta göra bara.
Och det var väldigt tydligt under åren i Kality att man behövde hjälp utifrån. Kan du på något sätt hjälpa dina vänner som är kvar i fängelset?
Jag har gjort det jag har kunnat så där. Skickat ner små saker eller små pengar när jag har kunnat. Jag samlade ihop lite pengar här från mitt lilla nätverk så skickade vi ner vid en jul till exempel. Ja, men kaffe och lite bröd och sådär och mjölk till barnen och så. Jag hoppas att jag ska kunna göra någonting större för att det lilla som jag kan göra, det är Hanna såklart, kan man ju hjälpa och kanske man kan skicka någonting liksom till någon då och då. Men jag är ju inte där riktigt än för egen del. Jag har en vision. Men och hoppas att jag kommer att nå dit liksom.
Ja, det är en fantastisk berättelse. I många delar är den ju sorglig och den är spännande och den innehåller många detaljer som man kanske inte tänker på varför ett liv blir som det blir. Mina 8 år i Kality som Ingela Jansson har skrivit tillsammans med Lena Lindehag. Tusen tack för att du kom hit, Ingela.
Tack själv för att jag fick komma.
Tack för idag. Nästa vecka ska det handla om någonting helt annat här i Pocketpodden. Då gästar Conny Palmqvist, journalist och författare som i boken Sundets röda nejlikor berättar den dramatiska och mycket spännande historien om en grupp danska motståndsmän och svenska poliser som under andra världskriget riskerar livet för att rädda så många flyktingar som möjligt över Öresund och ur nazisternas klor. Den berättelsen ägnar vi oss åt nästa vecka här i Pocketpodden. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Tallroth. Hej då!
Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bonnierförlagen.